Du lyssnar på Livvakten av Lee Child i översättning av Anders Bellis, uppläst av mig, Magnus Rosman. 1. De kom på honom i juli och var arga ända till slutet av augusti. De försökte döda honom i september. Det var alldeles för tidigt. De var inte redo. Försöket var ett misslyckande. Det kunde ha blivit en katastrof, men det var faktiskt ett mirakel, för ingen märkte något. De tog sig förbi säkerhetskontrollen med den vanliga metoden och posterade sig 30 meter från podiet där han höll tal. De använde sig av ljuddämpare och missade honom ett par centimeter. Kulan måste ha passerat rakt ovanför hans huvud, kanske till och med genom hans hår, för han höjde genast handen och strök det på plats, som om en vindstöt rufsade till det. Efteråt såg de det gång på gång, på tv. Han höjde handen och strök håret till rätta. Han gjorde inget annat. Han bara fortsatte att tala, omedveten om vad som hänt. För en ljuddämpad kula är per definition för snabb för att ses och för tyst för att höras. Så den missade honom och flög vidare. Den missade alla som stod bakom honom. Den slog inte i några hinder, träffade inga byggnader. Den flög vidare i en rät linje tills rörelseenergin var förbrukad och gravitationen drog den ner till jordytan någonstans långt bort, där det inte fanns något annat än en öde grässlätt. Inget hände. Det blev ingen reaktion. Ingen märkte något. Det var som om skottet aldrig avlossats överhuvudtaget. De sköt inte igen. De var för uppskakade. Alltså ett misslyckande, men ett mirakel och en läxa. De tillbringade oktober med att bete sig som de proffs de var. De började om, lugnade ner sig, tänkte, studerade, förberedde sig för sitt andra försök. Det skulle bli ett bättre försök, omsorgsfullt planerat och väl genomfört, baserat på teknik och nyans och finess och ohelig fruktan. Ett värdigt försök, ett kreativt försök och framför allt ett försök som inte skulle misslyckas. Så blev det november och förutsättningarna ändrades fullständigt. Reaches kopp var tom, men fortfarande varm. Han lyfte den från fatet, lutade på den och såg hur sumpen i botten rann mot honom. Den var brun och rann långsamt, som bottenslam i en flod. När måste det göras? Frågade han. Så snart som möjligt, sa hon. Han nickade, gled ut ur båset och reste sig upp. Jag ringer om 10 dagar, sa han. För att tala om vad du har bestämt dig för? Han skakade på huvudet. För att tala om hur det gick. Jag kommer att veta hur det gick. Okej, för att tala om vart du ska skicka pengarna. Hon slöt ögonen och log. Han kastade en blick på henne. Tror du att jag skulle vägra? Sa han. Hon öppnade ögonen. Jag trodde att du kanske skulle vara lite svårare att övertala. Han ryckte på axlarna. Som Joe sa till dig kan jag inte motstå en utmaning. För det mesta hade Joe rätt när det gäller sånt. Han hade ofta rätt. Nu vet jag inte vad jag ska säga. Förutom tack. Han svarade inte. Började bara gå därifrån. Men hon reste sig upp precis bredvid honom och höll honom kvar där han var. Det blev ett ögonblicksbesvärad tystnad. De stod där öga mot öga, hindrade av bordet. Hon sträckte ut handen och han skakade den. Hon höll kvar hans hand i sin en bråkdels sekund för länge. Sen ställde hon sig på tå och gav honom en puss på kinden. Hennes läppar var mjuka. Beröringen...